På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja, men hallå, hallå på er och varmt välkomna till Hockeypuls podcast. Det är ju en analyspodd som väntar återigen. Det är ju en gång varje månad jag bjuder in Pelle Hägglund och Marcus Bäckström för att avhandla Hockeyallsvenskan och SHL. Och för första gången sedan våren 2017 tror jag att vi är tillbaka i den här konstellationen. Hur känns det, Bäckis?
Nej, det känns ju helt fantastiskt faktiskt. Man har ju väntat på att få gnabbas lite grann med Pelle Hägglund där uppe i Örnsköldsvik.
Ja, Pelle, minns du våren 2017? Vet du vad jag anspelar på då?
Jajamän, jag minns ett fantastiskt spännande kvaldrama mellan Mora och Leksand. Och det känns som att vara hemma igen nu när man får leka med Bäckis. Det får jag leka med emellanåt. Så att, nej, men jag har saknat Bäckis.
Ja, minns du hur många mil det blev totalt för oss då, Pelle? När vi åkte ner och sen så åkte mellan Mora och Leksand så pass mycket som vi gjorde.
Jag minns bara att du åt hela tiden, det är vad jag minns.
Och vi snackar körv mycket, va, Bäckis?
Ja, väldigt mycket körv, och nu har jag ju förstått att du har blivit vegetarian på riktigt. Oerhört tragiskt.
Ja, det var kanske efter det där. Det blev för mycket korv under en så pass kort period. Så att jag hade min liksom köttkvot fylld efter det där.
Ja, det är tungt.
Jag vet inte riktigt hur vi kommer lösa det här, för att vi har inget körschema. Det är väl lika bra att vara ärliga med alla lyssnare att vi kör det här lite på uppstuds. Och jag tänker att vi ska börja prata Hockeyallsvenskan. Och det är ju du som är nästorn här, Pelle, som följer ligan dagligen. Och när vi spelade in senast, ja, det var ju exakt en månad sedan, då hade det bara gått några omgångar. Och det var väl lite svårt att kanske se linjer i spelet och serien och dra några tidiga slutsatser. Men nu har vi spelat 14-15 omgångar av Hockeyallsvenskan, och då brukar man ju kunna säga att serien har satt sig lite och att man kan se en struktur.
Absolut. Nu spelar vi ju in bara minuterna efteråt efter den 14 omgången. Jag har nyss sett mod att göra en okej insats mot Västervik efter mycket tveksam start, där de nu har 7 raka segrar. Och på din fråga, Adam, så skulle jag vilja säga att den här serien nu håller på att delas upp i två delar. Det är ett toppskikt och ett bottenskikt. Och jag är lite överraskad över att Södertälje och AIK ligger så jäkla skrynkligt till.
Mm. Vi pratade om vilka tränare som eventuellt skulle kunna få kicken under förra avsnittet när vi snackade Hockeyallsvenskan, och då nämnde vi Ulf Lundberg, och nu sitter vi här med honom som den första tränaren som har fått gå från våra två högsta serier. Det var väl ganska väntat med facit i hand, va, Pelle?
Ja, du och jag har ju pratat om det där mycket tidigare, och jag förstår inte att Södertälje inte har letat och löst den här lösningen långt innan. Nu såg jag dem en och en halv period mot Mora idag, och det såg inte särskilt ut bra idag heller. Det är för mycket individuella misstag. Det är inga riktiga linjer i Södertäljes spel. Och sen har jag svårt för det här med att man sparkar en av tre tränare och sen får två stycken vara kvar. Det blir inga nya röster i omklädningsrummet och inga nya idéer heller, känns det som.
Nej, men det måste väl bero på ekonomiska anledningar, eller hur, Bäckes?
Ja, men så är det väl. Och jag håller med Pelle, jag tycker det är nästan tragiskt faktiskt hur det blir. För att någonstans så, de här två tränarna som är kvar nu, de har ju varit i en konstellation tillsammans med Lundberg, och någonstans har ju de stått rygg mot rygg. Och sen helt plötsligt ska man hoppa in och ta över, och jag vet inte, jag gillar inte det där.
Vi vet ju också att SSK letar efter en ny tränare, och jag satte ihop en lista med kollega Camilla Westin tidigare förra veckan här, eller tidigare under den här veckan, och man kan väl säga som så att det finns ju inte direkt allt för sexiga namn där ute i den svenska tränarpölen. Det är rätt många namn som har florerat i flera av de allsvenska klubbarna, och det är även några som har varit i SHL. Vad tror vi kan komma in här nu? Har vi något namn som kanske känns hetare än något annat? Det har ju ryktats lite om att Anders Eldebrink fick fråga frågan, men tackade nej till uppdraget. Vad tror du, Bäckis? Kan SSK hitta något nytt namn, eller blir det något beprövat namn som vi har sett tidigare?
Ja, jag tror det blir Pelle Bäckman och Kure Lundmark tillsammans. Nej,
ja, det hade varit något.
Ja, verkligen.
Modo tog in Pelle Bäckman och Thomas Jonsson, så att varför inte?
Ja, precis. Nej, men kör på det. Herregud, de har gjort det förr. Så att...
ja, då får jag komma med ett kanske lite, inte särskilt sexigt förslag, men jag tror, jag hade, när det är så här krisigt och man måste ha in en ny röst och man måste ha in lite goda vibbar. Jag hade chansen med Perra Jonsson faktiskt, för han, det här är han bra på. Mm. Och gjuta nytt mod i en klubb och få spelaren att må bra och få det att skrattas lite i omklädningsrummet igen. Han är en quick fix.
Ja, och han var faktiskt med på den där listan som vi gjorde också. Han nämnde ju i somras när jag var hälsade på honom att det är ju klubbar som har ringt honom, men han tycker inte att något uppdrag har känts tillräckligt attraktivt för att han ska hoppa på någonting. Men jag är helt inne på din linje, Pelle, att det är ju ett sånt här läge han verkligen ser utmaningen och kan vända en trend. Och Bäckis, du såg ju honom på nära håll i Leksand och vad han gjorde där under säsongen 15-16 när han kom in efter Robert Nilsson, och vi vet ju alla, vi tre framförallt, hur det slutade.
Jo, minst sagt så. Och det är väl möjligt att det är det som behövs i Södertälje just nu, och det känns ju som att man har, ja, men sjavat runt lite grann under x antal säsonger, så att Pelle Bäckman är kanske inte ett alternativ i just det här läget, om jag ska vara helt seriös då. Men
vi pratar ju inte långsiktiga lösningar nu gäller ju liksom få Södertälje ovanför vattenytan, och då tror jag att en typ som Perra Jonsson hade varit utmärkt. Men återigen, det är ingen långsiktig lösning. Och hitta en ung talang i det här läget, jag vet inte vad, det är skitsvårt.
Mm. Nej, men de får väl ta den här säsongen för vad den är, helt enkelt. Att undvika negativt kval och sen få den sportsliga ledningen med kanske Micke Samuelsson i spetsen då från styrelsen hitta något namn under vintern och våren här, och sen kanske börja bygga någonting långsiktigt från och med säsongen 2021. Det är väl den känslan man har i alla fall när det kommer till SSK.
Yes.
Vad tänker vi i övrigt här då? Det är, min bild är i alla fall, du säger att det är två skikt i Hockeyallsvenskan för tillfället, Pelle, men jag skulle vilja säga att det kanske är fem lag som börjar utkristallisera sig som de fem tydliga topplagen, och det är Björklöven, Timrå och Modo, Norrlands gänget där, och sen har vi Västerås och Bickalskoga också som hänger med. De fem är väl de största utmanarna om allsvenska finalplatserna, eller hur, Pelle?
Ja, det kan ju vara två skikt även om det är bara fem lag, men de här fem känns väldigt stabila. Jag såg Karlskoga i onsdags, tyckte de var skitbra, och de gör flest mål av alla lag i serien. Det jag har lite funderingar kring, jag såg också en del av matchen mellan Timrå och Hästen idag, och Timrå har faktiskt väldiga problem i spel 5-5. Man har första linan, Lundin gjorde 3 poäng idag, Dahlén gjorde 3 mål. Man gör sina mål på straffar och powerplay. Men spelet 5-5 kuggar de inte i. De tillhör faktiskt bottenskiktet i Hockeyallsvenskan i den spelformen. Inte toppskiktet i alla fall. Så att får de den biten att kugga i, då blir de jättebra. Men där har Freddan mycket att jobba på. Och just att den här trion, nu var Hartman istället för Löke idag, men alltså de bär ju det här laget. De kallas ju nu i supporterkretsar för Dahlén IK. Det är ju inte helt fel.
Nej, och det här med 5-5-spelet, det har ju sportchefen Kent Umenobe berört, och även Fredrik Andersson, och flera av spelarna har ju också pratat om det, att de har varit alldeles för dåliga i den spelformen, att det är, som du säger, Pelle, PP som har räddat dem. Och där tycker jag att Timrå-fansen kanske ska vara aningen oroliga också, för de ligger på 33% just nu, och tittar man rent historiskt och allsvenskan så har ju det varit ohållbart över en hel säsong. Jag tror att det var Malmö, vad kan det vara, 5-6 säsonger sedan som låg på 29-30%, men det är den absolut högsta siffran vi har sett det senaste årtiondet till Hockeyallsvenskan. Annars har det varit runt 25% de flesta lagen har legat. Så det rimliga är ju också att de kommer dyka där i procent i powerplay. Då vet vi att det är några mål som faller bort, och det har ju avgjort många matcher för Timrås del så här långt.
Modo är ju nu, om jag minns rätt, 2 poäng eller 3 poäng efter Timrå. Och de är alltså 12-13% i spelformen. Nu gjorde de 2 powerplay-mål ikväll, men där ser man liksom, de har nästan samma poäng och Modos powerplay fungerar inte alls. Så där tror jag att det kommer att lossna förr eller senare. Så de har ju också lite att ta av.
Du nämnde att BIK Karlskoga har gjort mycket mål så här långt. Jag räknade faktiskt på det precis innan vi spelade in. De har gjort 59 mål efter 14 matcher. Skulle de hålla i det här facit, då kommer de landa på 219 mål i grundserien. Och det är ju ett helt sinnessjukt facit i så fall. För då snittar de 4,2 mål per match. Så jämför man det med AIK förra säsongen som... Jag tror i alla fall, nu tar det här för vad det är, att de slog målrekordet i Hockeyallsvenskans 52 grundserie långa tabell, så gjorde de 172 mål, vilket var snitt på 3,2 mål per match. Så att Bäckes, BIK Karlskogas målform, den är helt galen. Det säger ganska mycket också om att de har en enorm forwardsbredd när den bästa poängplockaren Fredrik Forsberg, jag tror att han är femma i den totala poängligan, men de har många killar som ligger över 10 poäng så här långt.
Ja, och framförallt så man undrar ju lite grann vad som har hänt med utvecklingen, för att normalt sett så förknippar man ju BIK Karlskoga med hårt jobbande och kanske får jobba väldigt hårt för att göra målen, men bevisligen i år så har man ju hittat någonting som är fullständigt makalöst alltså. Så att sen vi får väl se om man kan hålla i det här, det vore ju alltså, ja, det kommer man ju inte att göra såklart, men nej, skithäftigt är det ju.
Det är väl ungefär som om Dahlén och Lundin skulle landa på runt 150 poäng var dit de är på väg nu.
Så att... Ja, men alltså, är det inte lite så att Staffan Lund har faktiskt satt ett väldigt bra grundspel i BIK Karlskoga? Jag har för mig att ganska många tränare jag snackade med under fjolårssäsongen i Allsvenskan pratade om BIK Karlskoga som ett av de mest svårspelade lagen. Har du samma bild, Pelle, som också bevakade Allsvenskans i fjol?
Ja, de har ju dessutom dödat myten om att det ska vara ett grisäng. I fjol tror jag de var schysstast av alla lag och i år tror jag de drar inte på sig många utvisningar. Men de har en väldigt frejdig offensiv, de har en bra målvaktssida. Alltså Karlskoga kan jag mycket väl se som ett 2020s Oskarshamn. Det finns väldigt mycket potential, just det att de har fyra producerande enheter också. Så att Karlskoga, håll i hatten, de kan bli riktigt spännande att följa.
Vad tror vi om, det är otroligt tidigt såklart att spåna i vilka två lag som har störst chans att ta de allsvenska finalplatserna, men vågar vi oss på någon form av någon tippning här av vilka två som vi skulle kunna utnämna till de två hetaste kandidaterna?
Nu är du snabbt ute.
Ja, men alltså om man tittar de senaste säsongerna, förra året så var det AIK Oskarshamn som var 1-2 efter 14-15 matcher. Året innan så var Timrå 1-a. Dessförinnan så var Mora och BIK Karlskoga säsongen 16-17 där uppe och slog. Så att man brukar ju kunna se att, ja, men när oktober blir november, så de lag som är 1-2, 3-4 där, de brukar ju ofta sluta högt upp, och ofta är det också att de lagen som har gått starkt under hösten så här långt är ju de absolut största kandidaterna att ta första eller andra platsen.
Ja, det känns ju som att Björklöven har ju något riktigt bra på gång och de är stabila, men sen är ju frågan om Jo Kanäta, så är jag rätt, Adam?
Ja, jag har ju fått, det är faktiskt Löven support som hörde av sig till mig efter de första säsongsmatcher. Jag kommenterade där och sa att jag uttalade helt fel. Så du frågar fel person, Pelle, men jag tror att det är Kanata, okay. Tror jag att det är.
Kanata, ja. Ja, jag säger Kanata, som får mig ringa. Men alltså, hur länge ska han orka stå på huvudet? Han är ju seriens bästa spelare, med all respekt för Jonathan Dahlén. Han är ju otroligt viktig. Han är ju, Karl är ju grym, men är han så här jäkla bra, eller har han hamnat i ett flow så att säga? Ja. Men står han på huvudet hela vägen, då är ju Björklöven livsfarliga.
Mm. Men alltså han ligger på 95% nu och Björklövens PRO är uppe på 105%, och det brukar ju vara högre än vad snittet är. Man brukar väl ligga mellan 98 och 102% vanligtvis om man lägger ihop skottprocenten och räddningsprocenten. Och de har 10,7% framåt, så där är det inga orimliga siffror. Men just som du är inne på, målvaktsspelet, det kommer ju inte vara hållbart över en hel säsong. Eller vad tror du, Bäckes?
Nej, det känns ju inte så. Däremot när jag har sett Björklöven den här säsongen, så är det ju det jag tycker att man lite grann inte förvånas över, men att man har fått ihop defensiven så himla snabbt som man har, och de är ju ramstarka över, ja, men 4-5 år. Så jag är ganska övertygad, om man återvänder till den första frågan, så att de kommer vara där, det är jag ganska övertygad om. Sen så blir det nog ett slag bland de övriga Västernorrlands lagen med Modo och Timrå, tror jag.
Mm. På tal om Björklöven, jag såg, ni har säkert noterat också, det blev klart alldeles nyss att Löven tappar ju sin låneback Andreas Hjelm som har varit så bra. Han går ju till Södertälje nu och det är riktigt intressant. Det är ett tungt tapp för Löven och det är en jätteförsäkring för SSK.
Grym back alltså. Jag gillar honom jättemycket. Så det är ju, ja, jag förstår att det svider.
Men med tanke på hans fjolårssäsong med AIK och sen hur bra han har öppnat med Björklöven här, och det ryktades lite om SHL-intresse också. SSK måste ha nog betalat en hel del för att få hem honom. För han har ju varit i SSK tidigare i juniorleden och gjorde väl några seniorsäsonger också, om jag inte missminner mig. Så att de kan nog ha fått öppnat plånboken rejält för att ha fått hem Hjelm.
Hade jag varit Oskarshamn hade jag huggit direkt.
Mm. Mm.
De som har riktigt mycket skador på backsidan och liksom, ja, de har det tufft. Alm borta resten av säsongen. Men det var allsvenskan vi skulle prata om.
Ja, vi kommer in på SHL lite senare i programmet också. Men Björklövens backstall står sig väl rätt bra ändå. Om vi räknar in Deilert har jag haft lite skadeproblem men är tillbaka nu. Och Brian Cooper och är ju riktigt, riktigt vass. Oliver Larsen, August Thornberg tycker jag har höjt sig jämfört med fjolåret. Så att visst, Andreas
och Hellström är på skadesidan.
Ja, det också. Så att ja, de har det gott ställt även fast Hjelm lämnar här. Då blir det dags att snacka om månadens spelare. Det är ju så att i de här analyspoddarna så utnämner vi månadens spelare, månadens tränare och i den allsvenska delen så är det månadens Vessner och i SHL-delen pratar vi månadens Jämtin. Och om vi pratar månadens spelare i allsvenskan då, Pelle, vad har du hittat där?
Jag har ju varit inne på det, jag måste säga att det är han Jo, målvakten i Björklöven som inte kan efternamnet på riktigt. Kanata.
Men ska du ta honom igen? Du tog ju honom förra
men
programmet.
Ja, men vad fan, han är ju bäst.
Ja, det räcker så
okej,
kanske.
Okej, alltså bubblar är ju, det går ju inte att komma runt Jonathan Dahlén heller. Och en snubbe till som har exploderat, det är Tom Hedberg.
Mm.
Modus back elegant. Han har varit magisk sista 10 omgångarna.
Mm. Ja, alltså i mina ögon tycker jag att han är Hockeyallsvenskans bästa back just nu. Alltså sättet han löser defensiva situationer med sin kreativitet och puckbehandling är ju magiskt att följa. Och sen offensivt så, alltså, vad ligger han på? Är det 11 poäng så här långt? Han är högt upp i backarnas poängliga och spelar otroligt mycket. Så att jag tycker att han har utvecklat flera delar av sitt spel och är väl den ledande backen i Modo just nu. Även fast det finns många, många duktiga sådana i Öviksgänget för tillfället.
Inför mötet med Västervik så var han etta i plusligan, plus minusligan av alla spelare i Hockeyallsvenskan.
Sen ska man väl ta den med en nypa salt, va?
Ja då, men det är en liga och han leder.
Ja, jo, det är sant, det är sant. Men vi ska inte slänga in. Kommer du ihåg, Pelle, att vi hade Albin Lundin här också som en kandidat förra avsnittet? Och då pratade vi om att ja, men det är en av seriens mest underskattade spelare, tror jag att jag utnämnde honom som. Och nu är han nu på 27 poäng efter 14 matcher. Och det är faktiskt inte bara i powerplay.
Han gjorde 3 poäng idag.
Ja, han gjorde 3 poäng idag också. Så att, och det är inte bara i powerplay han gör sina poäng. Han har faktiskt 15 av de här poängen i 5-mot-5-spelet. Så han snittar över en poäng per match i 5-mot-5.
Mm. Ja, det är riktigt bra. Ja, det finns ett helt gäng kandidater att välja på. Det gör det. Det är lite svårt. Det är liksom Kanata bäste målvakt, Hedberg bäste back, Dahlén bäste forward då. Kan vi ha olika kategorier så?
Ja, så kan vi köra. Jag skulle faktiskt vilja kasta in Fredrik Andersson i den där leken också, Björklövens kapten som hade en tuff säsong i fjol, inte bara för att laget låg långt ner, utan han opererades ju under sommaren och kom in sent. Och jag tycker inte, han fick väl ingen riktigt bra uppladdning inför säsongen heller, och det märktes ganska tydligt på hans fysiska status. Nu är han ju den här solklara ledaren för Umeå-gänget igen, och 18 poäng på 14 matcher och en bra kedja med Wiklund och Selin där. Så att Andersson, han ska man inte underskatta hur bra han är och vilken ledare han är. Jag tror att Joakim Fagervall, Björklövens tränare, har ju sagt att det är den absolut bästa kaptenen han har haft också under alla sina år. Och Fagervall har ju varit i Luleå och i Västerås, så att han har ju haft en del kaptener under sin tränarkarriär.
Jag älskar ju de där ledartyperna som alltid gör jobbet. Fredrik är ju en sån kille. Henrik Björklund i Modo kan vara lite anonym emellanåt, men dyker hela tiden upp. Han har alltså gjort 11 mål på 14 matcher. Det är också ett jäkla bra facit.
Ja, leder väl skytteligan tillsammans med Albin Lundin just nu?
Mm, jag tror det.
Mm. Månadens tränare?
Ja, är det mig du frågar?
Ja, det är du får köra här.
Ja, Lund i Karlskoga. Jag tycker faktiskt det.
Ja.
Jag tycker de har gjort ett jättejobb med det där laget. Och just att de är jäkligt roliga att se på, och i och med att de producerar så in i bomben. Så att han får den titeln.
Ja, det som är imponerande med BIK Karlskoga och hur Lund har fått ihop det där. Det har ju kommit in en hel del spelare inför den här säsongen. Jag tänker på Tim Juel som värvades från Östersund. Det var en av Hockeyettans bästa målvakter. Han är tvåa faktiskt i målvaktsligan för tillfället och har ju haft en jättebra höst. Sen har de fått in Al från Tingsryd som hade det jättetufft nere i Småland. Tore Immo som inte alls lyckades i Leksand plockade de in under förra vintern. Han har tagit ytterligare kliv nu och har väl hittat tillbaka till sin Troja-form, tycker jag. Så att de har ju lite som kanske mod och byggt vidare på fjolårssäsongen och sen spetsat det med några riktigt, riktigt vassa namn. Man kan ju slänga in Björklöv där också som har jobbat med ett långsiktigt koncept och adderat verktyg efter vägens gång.
Mm. Vad vältalig du är.
Jag snackar på för mycket. Det börjar bli sent nu känner jag också. Då snackar jag allt mycket.
Får jag kasta in en bubbla då, Adam?
Ja, jag kör på.
Ja, nu såg jag dem idag och sett dem tidigare, men Tony Sabel i Vita Hästen med god hjälp av Tjernacki tycker jag har gjort alltså Hästen var genomusla i fjol. Det är mycket mer, de spelar en konstruktivare ishockey, den är mer genomtänkt. Sabel har ju haft tuffa tider, Västerås bland annat, men jag tycker att Hästen ser riktigt spännande ut.
Mm. Kanske blir konstigt att inte nämna Jocke Fagervall här som coachar laget som leder serien. Känslan är ju att han har kunnat fokusera på tränargärningen fullt ut när Per Kenta har kommit in i klubben. Nu var ju Fredrik Grönberg sportchef under fjolåret, men min magkänsla där är ju att Jocke Fagervall fick ta ett stort ansvar även i sportcheferiet och värva spelare och hjälpa till med lägenheter och allt vad det nu är och boka resor. Man vet ju hur mycket sportcheferna har att göra. Nu känns det ju som att Fagervall bara kan fokusera på träningar, matcher, upplägg, gameplans, och det en huvudtränare ska ha sitt huvudsakliga fokus på.
Håller med dig fullt ut.
Månadens Vessner, och här undrar ni som lyssnar för första gången på Hockeypuls analyspodd, ja men vad innebär det då? Jo, det är så att vi skickar ut någon spelare, ledare eller händelse i utvisningsbåset. Daniel Vessner har ju flest utvisningsminuter i Hockeyallsvenskans historia, och nu Pelle, har du hittat någonting i serien som du inte tycker om?
Ja, och det är de här, nu ska jag svära, de här förbannade pappskallarna. Jag vill inte säga att de är supportrar, de är inte Timrå-supportrar, jag tror inte ens de var på matchen, men hur man kan få för sig att krossa en ruta på en buss efter en förlust, alltså jag blir helt vansinnig att tänka på det där. Och det här är inte supporter, det är inte fans, det är ligister som gör det här, och jag blir så tokig så jag hör det. Så de är årets Vessner.
Ja, och det du pratar om här är ju Timrå-fansen som kastade en sten på Kristianstads buss efter att de hade vunnit i fredags här uppe i Timrå. Bäckis, man kan väl inte säga det så mycket bättre än vad Pelle sa där. Alltså han har ju rätt på alla punkter. Det är inte supporter det här, det är någonting annat.
Nej, men verkligen. Och någonstans så är det ju ett haveri. Och att inte kunna tygla sina känslor, jag menar det är urspårat, är det.
Ja, men då är vi klara med den hockeyallsvenska delen. Nu ska vi skifta liga. Vad tycker herrarna om det?
Skönt.
Ja, jättebra.
SHL är det vi ska diskutera nu, och Marcus Bäckström, du följer ligan varje dag tänkte jag säga, det kanske du inte gör, men i alla fall varje vecka, eller hur?
Ja, i stort sett varje dag på ett eller annat sätt skulle jag nog säga, men det är ju inte match varje dag, men ja, koll har man väl ändå.
Hyfsad i alla fall.
Ja.
Men du, Pelle pratar om att det är två skikt i Hockeyallsvenskan, tycker du det ser samma sak i SHL?
Ja, det skulle man väl kunna säga att det är på något sätt. Det har ju definitivt blivit ett glapp i serien. Där Man har några lag i botten som är ganska förväntade. Det är väl Växjö som kanske inte skulle vara där, men annars så ser det väl ut ganska mycket som man har trott innan. Däremot så hade jag nog förväntat mig att den här serien skulle vara ganska mycket tajtare, precis som den var förra säsongen där det bara skilde några poäng. Men det har blivit ett glapp här, så att det är lite oväntat ändå.
Och glappet du pratar om, det är mellan Malmö och Skellefteå där, att lag från 9 till 14, det är där det sker ett tydligt skifte från topplag och bottenlag.
Ja, precis så.
Men ska vi ta några lag här som du tycker sticker ut i både positiv och negativ bemärkelse efter 14 omgångar?
Ja, men absolut. Och om man tittar på det strukturellt så får man väl säga att Örebro har gjort det helt fantastiskt bra så här långt. Lite grann årets Malmö skulle jag säga. Man har en trupp som är ganska medioker egentligen, men där man har en tränartrio i Niklas Eriksson, Christer Olsson och Jörgen Jönsson som verkligen har fått ihop det här kollektivet. Och igår så åker man till Ängelholm och vinner där. Så det säger en hel del om vad det där kollektivet är kapabel till. Så det är ju grymt bra verkligen.
Men säger inte det ganska mycket om hur det är i svensk hockey just nu, att det viktigaste fundamentet, det är ofta vilka man sätter in i den där tränarstaben. Och Niklas Eriksson, Christer Olsson och Jörgen Jönsson som är Örebros tränare, som du är inne på, de har ju lyckats helt och hållet. Men det är väl ett bevis på när en klubbledning lyckas med sina rekryterare till tränarposterna.
Ja, verkligen. Sen kan man ju också säga att jag vet inte riktigt hur övertänkt det här var från början när Niklas kom in efter Sundblad där. Men med facit i hand så har det ju blivit väldigt, väldigt bra. Och har man lite koll på Niklas Eriksson så det är ju en humanist som verkligen får människor att trivas. Och de har verkligen lyckats med så här långt i Örebro. Så att det är all cred till hela Örebro för den resan som man har gjort den här hösten.
Och sen har de fått in försvarschefen, generalen Christer Olsson som styrde upp det i Leksand förra säsongen och var en stor bidragande faktor till att de tog sig till SHL. Det var ju ett igelkottsförsvar han fick till där i Dalarna. Han har tagit med sig det till Närke och Örebro. De är oerhört svårspelade. Jag tycker att de är packade centralt. Det är svårt att ta sig in i de här heta zonerna. Och din beskrivning där att det är säsongens Malmö, jag tycker den är klockren faktiskt.
Ja, men tack.
Nej, men de har försvarsmässigt imponerat dem.
Ja, men verkligen. Och ska man dra paralleller till en klubb där Christer var förra året, så tror jag att Tjomme skulle nog gärna ha sett Christer Olsson i Leksands IF som det ser ut i den klubben just nu. Så att det är väl också ett kvitto på lite grann vad Christer gjorde i Leksand förra säsongen.
Mm. Pelle, Jörgen Jönsson, vad är din bild av honom som tränare? Jag kan faktiskt alldeles för lite om honom för att säga lite vad han står för. Har du bildat någon uppfattning där?
Nej, jag har inte bildat någon uppfattning runt Jörgen, men jag gissar att han är lika smart bakom bänken som han var, eller i båset som han var på isen. Alltså, han är ju hockeysmart, Jörgen. Han är ju kloka gubben, och jag tror att sen är det bra att ha en kille som har spelat en miljard landskamper och lika många seriematcher som vet hur spelarna fungerar både med och motgång och under press och när det spöregnar och det är motlut och jäkelskap. Så jag tror att han är en enorm trygghet för gruppen i Örebro.
Mm. Och vi pratar om att det är ett kollektiv, men man måste säga att de har faktiskt hittat en första kedja som driver dem också, Bäckes med Bromé och Stoa och Salminen. Det är ju faktiskt tre klasslirare.
Jo, det kan man ju lugnt säga. Det är ju bara att titta på självklarheten som de spelar i, alltså i farten. Det bara smäller ju när de kommer in, och man märks att de under säsongen och hösten här har ju självförtroendet bara vuxit hela tiden. Så att de är ju grymt viktiga för framgången i Örebro så här långt.
Sen ska jag vara den här tråkiga gubben också, som att jag är övertygad om att man når inga framgångar om man inte har en riktigt jäkla bra målvakt. Och Örebro har seriens bästa målvakt, och det är en stor del i framgången också.
Dominik Furch, ett bra namn.
Mm, minst sagt.
I negativ bemärkelse, Mr. Bäckström, vad säger du då?
Mm. Det är ju lätt att prata om Växjö. Jag hade ju tippat dem som ett topp 5-lag utan krusiduller. Men jag tror ändå återigen att man har koll där nere. Negativt tycker jag, ja, absolut mest negativt så här långt, det är Linköpings HC, där jag tycker att man redan från start haft en tass.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Bild av vad det är man egentligen ska göra. Du har Niklas Persson där som är orutinerad och kommit in och ska sätta en organisation, och han väljer Bert Robertsson, en kille som har fått oförskämt mycket cred tycker jag i ett självtuffande tåg i Skellefteå, och han ska nu leda ett lag på en bottenplacering. Jag tror att det är en ruskigt dålig match faktiskt.
Jag kunde inte ha sagt det där bättre själv, Bäckis. Du har helt rätt.
Det låter som att herrarna här kanske utnämner Bert Robertsson som den första tränaren som kommer få kicken i SHL. Det är fortfarande ingen huvudtränare som har fått lämna sitt uppdrag.
Om jag får lägga mig, jag tror en som har jobbigt nu också, för jag såg han hade ett utspel i Simor igår, Peter Andersson, Malmö. De har ju jättetuff period, och nu hänger han spelarna offentligt för att det är ingen som kämpar, det är ingen som gör någonting, och han vill köpa in ett gäng nya spelare, gärna från Division 1, för de har lite hjärta. Så går man inte ut och säger, då sänker man sin egen grupp. Jag tror att Peter Andersson är skakig nu också, och även Malmö. Det ska bli väldigt spännande att se om de kan vända den här trenden.
Ja, ärligt talat, när man såg den intervjun igår, alltså, då undrar man ju vad i hela helvete håller han på med när han lämnar intervjun. Det är klart det är härdsmälta, och ja, undrar vad han tänker idag om det där, och framförallt i organisationen Malmö. Det såg inte bra ut.
Men kan han ha känt att det smartaste i det läget är ändå att lämna intervjun, med tanke på att det kanske var på väg att koka över?
Och kanske, men igen, i de där lägena som tränare så måste du, nu är det såklart en tidsaspekt i det, men du måste ju ta ett varv innan du ställer det där liksom, och verkligen tänka igenom hur du ska agera liksom.
Ja, det går ju att jämföra med hur Sam Hallam stod i en Simon-intervju för några veckor sedan här, när de hade förlorat mot Örebro, tror jag det var. De var nästjumbo och det var kris där nere, och stod och svarade på alla frågor lugnt och metoder. Så jag vet att Petter Rönnqvist attackerade honom med en situation där när Kinnemin hade spearat Mattias Bromé. Och du var inne på att Peter Andersson inte försvarade sina spelare i det där läget, Pelle. Och Hallam, han gjorde precis tvärtom. Han stod ju bakom Kinnemin helt och hållet, även fast jag tror han innerst inne inte tyckte om vad sin spelare gjorde i det där läget. Men där ser man ju skillnad från tränare till tränare också, hur man hanterar de där situationerna.
Ja, här sänker ju han ett kollektiv, och framförallt när han ber om förstärkningar till en befintlig trupp och tycker det är okej att de kommer från Division 1 om de bara spelar med hjärta. Vad är det för jävla dumheter? Du sänker ett kollektiv.
Jag gillar känslorna just nu.
Ja, nej, men jag tycker det är för dåligt.
Ja, men då Peter Andersson säger Pelle då, och Bert Robertsson, är det Bäckis namn?
Han är min kille som kommer att ryka först, det tror jag.
Vad tror vi om Sunkan i Brynäs då? Sitter han säkert?
Nej, det gör han definitivt inte. Det jublades i Gävle igår, men de har stora brister. Vi får se här. Det blir ett race in de närmsta veckan här inför uppehållet, och det tror jag kommer att avgöra ganska mycket hans framtid i Brynäs.
Måste jag fråga dig, Bäckis? Nu, jag ska inte ta över som programledare, men jag måste fråga. Leksand har nu, vad är det, 7-8-9 matcher. Är det 8 utan seger, va?
Ja, precis. Det var 9:e nu då.
Nionde då. Sitter Roger säkert?
Jag tror han sitter stensäkert.
Nu har de en tuff period också.
De har det. De har 3 bortamatcher till som de ska klara av här. Men jag tror ändå att sett till hur det såg ut senast i Gävle med defensiven och det man kommunicerar från styrelse- och ledningshåll, så tror jag att man har verkligen fullt förtroende för Roger Melin. Så att jag tror faktiskt inte att han kommer att ryka än på ganska länge. Det är om den här sviten skulle bli 15-16 matcher, då blir det ju såklart ohållbart.
Å andra sidan så gick Tjomme ut och sa att Leif Karlsson sitter säkert, för han bara liksom han inte ens vända på klacken som var han borta.
En stor skillnad då var att man hade publiksiffror som var under 3000. Senast mot Örebro så hade man 5500, så att mycket av svaren på det där tror jag också ligger i att folk faktiskt går till arenan, vilket de har gjort hittills ändå.
Ja, och jag pratade med ordförande Claes Bergström tidigare i veckan också, som försäkrade att Leksands ekonomi ser just nu väldigt god ut och att de har sålt mer merchandise än vad vissa lag gör under en hel säsong. Så de har haft en väldigt stark kommersiell höst här, som du är inne på, publikmässigt, Bäckis, men även vad de har sålt i shoppar och kring 100-årsfesten också, 100-årsmatchen som var tidigare i somras. Så att det är ju någonting som talar för att de kommer ha ett förtroende och ett tålamod vad det gäller Melin. Sen vill jag vika av här från Leksand till Gävle ut mot kusten igen, för att jag håller inte riktigt med dig, Bäckis. Jag förstår vad du menar när du säger att det inte ser särskilt bra ut för Brynäs. Det finns ju, när man ser dem live, så finns ju tydliga problem, som att de inte tar sig in i skottsektorn, de har ett bedrövligt powerplay, får inte alls det att stämma, men det finns några underliggande siffror som talar för att det kommer vända. De har ju en PDO på 94%, och det är ju framförallt att de har en ruskigt låg skotteffektivitet. De ligger på 6,75, och det brukar ligga runt 10% när säsongerna är färdigspelade, så det kommer ju säkert höjas en aning. Och sen har ju målvaktsspelet varit under all kritik, eller det är väl försvarsspelet framförallt där i början av hösten när de lämnade Ersson och Eriksson helt själva, så att de är ju långt under 90%, bara runt 87 just nu. Och där kommer det börja ticka upp den siffran, och då brukar man också kunna, man gör fler mål, man släpper in mindre, och då brukar poängen komma ganska naturligt. Och tittar man Corsi, som är ett sånt modeord i dagens svenska hockey, så ligger de ju rätt bra till där också, Brynäs. Så att jag förstår din poäng till viss del, men jag tycker också att det finns saker som talar för att de kan lyfta här.
Så kan det vara också. Däremot så tycker jag att när jag ser dem, så när man ser hur strukturen är i försvarsspelet framförallt, och lite grann de här backarna som faktiskt ska bära det och som jag inte tycker gör det, som Andersén exempelvis, erfaren, så tror jag att man kommer att fortsatt ha problem och vara på den nedre halvan och fightas in i kaklet faktiskt. Så att tiden får väl utvisa.
Ja, där har de ju faktiskt haft ett, de har ju haft ett problem där med de ledande spelarna. Jonathan Segalett har ju varit alltså långt ifrån vad han var under försäsongen. Han såg ju som en gigant. Han var ju Bertilsson och Gunderson i ett paket egentligen. Greg Scott tycker jag inte har kommit upp i den nivå vi såg honom senast i Gävle. Anton Rudin har ju faktiskt producerat rätt bra. Jag tror han har flest första assist i hela ligan. Så han börjar komma igång mer och mer nu. Men tar vi en sån som Jaden Dechenö, så alltså, en ruskigt svag värvning. Det är ju nästan floppstämpel på
och han
honom
som var
långt.
Tok. Ja, och han som var tokhyllad på försäsongen och in i början av säsongen. Men ja, sen när det väl har dragit igång så har han ju försvunnit helt.
Så att värvningarna som Sundlöv och Dakell och gänget där, de har inte fallit så väl ut hittills tycker jag. Och jag delar din bild att det är flera av de ledande spelare som måste upp några snäpp för att det ska bli en bra säsong. Men jag ville bara vika, alltså få in det här med de underliggande siffrorna, att det finns faktiskt som saker som talar för Brynäs i det här läget. Och jämför man med förra året, då var det precis tvärtom. Då var de underliggande siffrorna helt bedrövliga, och då tänkte man ju att det här kommer ju aldrig vända för dem. Det kanske aldrig gjorde heller för Brynäs, men hittills i alla fall så ser det helt okej ut. Det är ju powerplay som ett sorgbarn helt och hållet.
Ja, herregud, så det såg ut igår. Men ja, vi behöver inte utveckla det ändå. Men det är ju, visst, nu gör de 2-2 målet i den här matchstraffsituationen då. Men det är ju slumpens skördar att man får det läget när, jag tror det är Martin Karlsson, va, som tappar sin klubba, och så uppkommer den situationen. Men det var ju, publiken buade ju jävligt igår under långa stunder när de skulle spela powerplay. Så att där måste de ju rycka upp sig.
Ja, och sen tycker jag de har en liten märklig taktik när det kommer till att ta sig in i zonen också. De flesta vill ju ha kontrollerade ingångar. Det tror jag väl egentligen att Brynäs vill också. Men nu är det nästan panikåtgärder i powerplay. De dumpar pucken och sen ska de dump and chase hela tiden och försöka jaga och sätta press på motståndare. Men ofta så är ju backarna i motståndarlaget först ner och kan rensa undan. Och det är ju sällan man kan etablera tryck via ett sånt spel. Och sen har de ju vissa spel som jag inte tycker ska spela powerplay. Nu gör Jakob Blomqvist visserligen mål, men att ha honom i vänstra tekningscirkel som någon form av skytt eller speluppläggare. Så alltså det finns så många bättre spelare i Brynäs att sätta ut där. Och jag vet att de har testat flera olika konstellationer. Kanske det som är problemet också. Att de inte har hållit fast vid 5 stycken gubbar under en lång period och haft kontinuitet där, för då brukar det ofta kunna bli bra. Men nu har det varit att man kastat runt alldeles för mycket, tycker jag.
Men det där är ju som klassiker också i hockey, att det går, man ger 2 eller kanske 3 matcher och sen så ska det börja göras om när man inte har liksom framgång, och framförallt i powerplay. Och så blir det taskigt självförtroende, det händer ingenting och så är cirkusen igång liksom. Så där, jag undrar lite grann ibland hur man som tränare tänker att det ska liksom, ja men det blir så tidigt panik liksom, och att man måste hitta lösningar om man tror att det är liksom att bara röra om i grytan liksom. Så.
Marcus Bäckström, du ska få ta ut målvaktens spelare i SHL.
Jag skulle säga att det är Olle Alsing, den missförstådda backen i Leksands IF som knappt hade speltid. Och, som
och
nu
den faktiskt kommande landslagsmannen.
Ja, precis. Fantastiskt vilken resa han har gjort. Han var ju så jäkla risig i defensiv zon så att han var ju rent av liksom en säkerhetsrisk. Och många skrattade åt honom när han redan tidigt på säsongen hade signat för Djurgården. Men bevisligen så har han ju hittat sig själv på ett fantastiskt fint sätt. Och kul för Olle, som är en skicklig spelare.
Mm. Om jag säger Kristoffer Riefalk, är det någon som tycker att det är ett dåligt alternativ?
Nej, det är väl
absolut inte
rimligt.
Ja, alltså, vi vet ju hur han såg ut i Oskarshamn förra säsongen när han slog ut Timrå och var en vägg där. Men han har ju bara tagit med sig det spelet till Rögle. Han ser så solklar ut i alla matcher han spelar. Jag tror han har 6 matcher så här långt. Han har inte spelat de flesta i Rögle. Men det är en oerhört intressant mål för framtiden. Bara 23 år gammal också. Och har ju tagit den här långa vägen. Alltså från division 1 och sen kommit upp till Oskarshamn. Haft en halv säsong där och nu får han testa på SHL-spel. Så att, all cred till honom verkligen så här långt.
Får jag kasta in ditt namn?
Ja, kör.
Mm, kör Pelle.
Ja, nu tycker ni att jag är en gammal tråkig gubbe, men största ledaren i det klart bästa laget, jag tycker att Joel Lundqvist, alltså han överraskar mig hela tiden. Han leder ett väldigt, väldigt bra Frölunda, han gör de viktiga målen, han är störst, starkast och bäst i många discipliner, både powerplay och boxplay. Jag tycker att han förtjänar någon hedersmedalj, omnämnande på något sätt.
Ja, kul att han får ett omnämnande här i Hockeybulls podcast också. Ska jag ta ett lite fräschare namn kanske?
Ja, du tycker inte Joel är fräscht? Okej.
Nej, men jag håller väl med i allting där, Pelle. Din imponerande karriär. Jag tycker Lundqvist att han fortsätter hålla den nivån han gör. Men, det är så oerhört imponerande.
Ja, han har ju inte dippat. Han håller den här nivån.
Mm.
Och han är kapten för seriens just nu överlägset bästa lag.
Ja. Nej, men absolut. Jag tycker väl att det här namnet som jag ska kasta upp nu, det är ju en doldis kanske i SHL i stort eftersom att han inte har spelat så många SHL-matcher. Men Daniel Musito Bagenda tycker jag börjar växa ut till en klasscenter i SHL. Han hade en liknande resa med AIK där han först hade tryout och sen tror att han spelade på kanten under hösten och sen flyttade han in på centerpositionen och växte för varje omgång. Jag tycker man ser samma sak i Örebro, att han börjar bli bekväm i den där SHL-kostymen och ta steg för varje vecka just nu. Så att han vill jag nämna.
Jag tycker det är ett superbra namn. Och jag pratade lite med David Helsing på Närkes Allehanda här under sommaren. Och i och med att man följde AIK ganska hårt under förra säsongen så där så sa jag det att Bagenda kommer att bli grym i Örebro. Han är stenhård att möta och Fantastisk härlig spelare att ha i sitt lag.
Var inte det känslan man hade under sommaren när Örebro värvade både Max Lindholm och Musito Bagenda? Succé, Musito Bagenda, flopp, Max Lindholm. Det kändes så givet på förhand på något sätt.
Ja, lite.
Men vad kanske. Hade Lindholm? Hade han 15 matcher när han var riktigt, riktigt bra? Jag och bara öste in mål och då kände Örebro att ja, men nu testar vi värva honom. Sen tycker jag väl att han var helt okej, okay, men han hade ju inte en SHL-nivå i sig under en hel säsong, utan det var en fluk där under en kort period som gjorde att han fick SHL-kontrakt, tror jag.
Förmodligen så. Sen tror jag någonstans faktiskt att han har det i sig. Men han kanske behöver, han behöver nog lite mer tid, tror jag.
Ja, han är fortfarande ung. Och nu så utlånar han till Bicka Skoga. Och det tror jag kan vara ganska bra för honom också, med tanke på att de går väldigt bra.
Tror jag också.
Månadens tränare.
Vi har varit inne på dem tidigare. Niklas Eriksson, Christer Olsson och Jörgen Jönsson. Det går inte att bortse från det de har gjort, utan igen, de är det liksom top notch verkligen.
Pelle?
Håller med.
Har du någon?
Ja, absolut, utan konkurrens.
Ja, så du har inget att kasta in här som ska motstrida det Beckes nyss har sagt?
Nej, alltså man skulle kunna göra enkelt för sig och säga bästa laget Roger Rönnberg, men fan, han har ju helt andra verktyg att jobba med, så att, nej, jag kan inte komma på något som slår Bäckes val här inte.
Nej, jag håller med helt och hållet också. Månadens jämtigen. Och här är det ju precis som i månadsfesten, att vi kastar ut någon eller någonting till utvisningsbåset.
Jag skulle först vilja säga att jag tycker att det har varit alldeles för snällt faktiskt spel i många matcher. Att det tacklas för lite. Och är men lite för lite känslor på arenorna. Det skulle jag vilja säga först.
Men det låter som att du har nummer två här också.
Ja, jag har en nummer två också. Och det är med anledning av utvisningar. Och ett lag som har problem just nu. Och han är däremot ständigt omsusad, Brandon Shinnimin. Men Karn, han drar ju på sig så otroligt mycket utvisningar. Så det är väl kanske nästan självskriven i den här kategorin. Han har alltså dragit på sig 55 utvisningsminuter, 10-2 år så här långt. Överlägsen etta i SHL. Och jag tror att även om Sam Hallam någonstans försvarar honom ofta, så tror jag ändå att hans lag skulle vara lite sånt, det är mer betjänt av att Shinnimin lugnar ner sig.
Ja, jag tycker det är intressant där när du pratar om känslor, att det kanske inte var särskilt fysisk hockey i SHL under hösten. Har ni två tänkt på att det har varit otroligt få anmälningar till disciplinnämnden?
Vilket
backar vi bandet till, förlåt, fortsätt.
Nej, vilket jag tycker är bra, att det inte har varit de här riktiga tjusmällarna. Men däremot, ta som Dala derbyt igår. Det hände ju ingenting. Där det liksom, förutom crosscheckingen då. Men i övrigt så är det liksom, det är inget fysiskt spel, det är inte känslor, det är inget snack, det är ingenting liksom. Och då det är en slutsåld arena en lördag i Gävle, då måste man kunna kräva mer, tycker jag, av spelarna. Sen visst, det är en viktig match och båda lagen slåss i botten och vill ta poäng, men mer känslor.
Vad tror du, Pelle, att den här spaningen som Beckes har, vad beror det på?
Det är för att det kostar jäkligt mycket att ta på sig utvisningar, tror jag. Jag tror det är den biten. Men jag måste få säga, nu kommer jag få hett om öronen här. Men jag såg faktiskt Dala-derbyt igår.
Jävla Dala-derbyt måste jag säga. Jag tror jag har sagt Dala-derbyt två gånger nu, eller?
Ja, jävla Dala, förlåt. Men jag känner att, okej, det kanske inte var meningen. Brodecki hade rappat, vad heter det? Brage på handsken, Samuelsson, reptilhjärnan crosscheckar honom. Men det som stör mig lite grann är att Wikegård och Sanne Lindström uppträder som disciplinnämnden i studion. De säger direkt att det där är ingenting, max en tvåa. Den enda som jag tycker är nykter i den studion just då är Lasse Granqvist, som faktiskt tycker att det är ett matchstraff. Det tycker jag också, för att Hade den tagit lite högre upp, då hade han ätit soppa resten av sitt liv. Han förstärker inte situationen. Jag har sett reprisen, tror jag, 10 gånger. Sen,
däremot så är han gelégubbe.
Ja, men alltså det är en jävla smäll han åker på. Han ska inte ha klubban där uppe. Och jag tycker att det inte är fel med ett matchstraff. Att sen har han en bra avstäng. Men sen, jag tycker inte Sanne och Wikegård ska sitta och göra disciplin. Samma sak när Shinnimin såg till att Oskar Nilsson inte kommer att spela mer hockey förmodligen i år. Så var de ju, direkt var det ju som så att de inte skulle, att han skulle ha matchstraff eller avstängning. Han behöver inte fullfölja tacklingen på Oskar Nilsson som han gör, även om det är en knuff.
Jag gillar ditt utspel här, Pelle, men nu blir jag väl kanske jävlens advokat. Men är inte det Sanni och Wikegårds roll i det här läget att faktiskt gå ut med vad de tycker?
Ja, absolut. Men jag får bara känslan av att tycker någon något, då är disciplinnämnden där och håller med. Eller så är det jag som har tokfel, och så är det förmodligen. Men jag...
Okej, att de går på Simons linje, tänker du?
Det vet jag inte. Men jag tyckte att den där smällen igår var ful, och han förstärker den inte. Och jag tycker det var rätt att han fick matchstraff. Men när de sitter och säger direkt att det är en tvåa, inte mer. Jag tycker inte det. Den är tuff.
Mm. Och den initiala träffen ser ut att ta vid brösttrakterna, sen så går den lite upp mot halstrakten. Men jag är inne på ditt spår också, Pelle, att det är en onödigt hård kraft i det där, i den där crosschecken. Och jag förstår Brodecki, jag tror inte han väntar sig att det där ska komma. Kanske att liksom det vanliga som brukar vara vid kassan, att man får en, att man boxas ut med klubban lite grann. Men den där är ju så pass hård och högt upp också, så jag förstår ju hans reaktion.
Han hade ju kunnat trycka undan honom därifrån, men alltså det är ju en våldsam crosschecking.
Bäckis, vad tycker du?
Sen, ja, jag håller med i allt, men jag håller med i allting, och vad som jag sa direkt också, det är ju en helt vansinnig grej att göra i, ja, men i den situationen och i det läget matchen är i. Sen tycker jag lite grann, jag säger inte att det är en filmning, absolut inte, däremot så Brodecki är som en gelégubbe i situationen, och lite grann att han sjunker ihop, och jag menar, han ser ju att det kommer att komma en smäll, och då han blir ju som skumgummi, liksom. Huvudet åker fram och sen bak, liksom. Spänn upp kroppen när den kommer, liksom. Är min syn på den här situationen. Men igen, det är, jag tycker också att det är ett matchstraff. Det är ingen snack om det.
Vi återgår lite kort till den här tanken jag hade kring disciplinämnen som vi inte tog upp särskilt mycket, med att det är väldigt få anmälningar den här säsongen. Tror ni att det kan ha att göra med att under de senaste 2 åren är det väl, så har det varit otroligt mycket snack kring huvudtacklingar, respekt, ansvaret hos den som delar ut tacklingen och den som tar emot tacklingen, och att det här faktiskt börjar ge resultat och effekt i att spelarna är mer varse om sin omgivning ute på isen.
Det kan ju också vara som så att de försökte stämma i bäcken i förfjol och även lite i fjol, och anmälde lite för mycket, och nu håller ribban, börjar ramla ner på rätt nivå igen, ungefär så. Jag tyckte det var för mycket anmälningar förut. Jag tror, okej, okay, blev inte lika fult spel, men det var ju hysteriskt, allting anmäldes ju ett tag.
Pekis?
Nej, jag håller med, och lite grann att man har hittat en bättre nivå i anmälningar också, och det är ju sjukt tröttsamt faktiskt när det blir mer byråkrati än vad det blir att faktiskt spela hockey på något sätt. Sen tror jag också att situationen, det känns i alla fall så att det har varit färre riktigt fula smällar, även om det har varit några såklart som det alltid är, men det känns som att det har blivit bättre, tycker jag.
Hörrni, nu har det blivit dags att avrunda det här avsnittet. Det är så att vi har väl varit runt i alla möjliga klubblägen nu, tycker jag, i både Allsvenska och SHL. Det blir ju så när man inte har något riktigt körschema och någon struktur att gå på. Men det här var väl trevligt som alltid, eller hur?
Ja, sjukt fint att Pelle Hägglund är med och håller fanan högt en söndag.
Du fattar inte hur glad jag är att få prata med dig, Bäckström. Det här är stort.
Alltså, Pelle, förra gången då var du så glad att det var bara du och jag, och så nu när Bäckis kommer in, då hyllar du honom och sänker mig.
Ja, men nu blev det ännu roligare. Det var bara roligt förra gången, nu är det jätteskoj.
Ja, okej, du tänker så alltså, du är smart. Ska vi göra som så att Pelle Hägglund ska få välja veckans låt som avsnittet avslutas med? Jag har ju valt de tidigare analyspoddar. Nu får Pelle bestämma, och jag gissar att det blir någon rockdänga.
Ja, jag tycker om väldigt mycket rock'n'roll, så Ain't No Fun Waiting Round To Be A Millionaire med AC/DC. Där fick du den.
Härligt. Kan du den, Bäckes?
Nej, det kan han
oklart,
inte.
Faktiskt.
Ja, jag ska lägga mig platt här och säga jag har ingen aning vad det är för låt. AC/DC har jag absolut koll på, med låten jag tror inte att jag har hört den.
När ska jag få välja låta? Jag var inne på, jag har ju nämnt ett band som jag vill höra, men
Ja, men det kanske blir 2021.
Ja, oh, härligt.
Vad är det för band du har på gång då? Vad är det?
Nej, jag vet inte om jag blev redigerad förra gången, men jag ville ju höra Trans Dance.
Nej, det blev inte redigerad. Det kom faktiskt med i slutet, måste jag säga.
Min tjejkompis har varit ihop med en av killarna i Trans Dance. Den du.
Och den är fan stor. Älskar oss ute på den här podden. Hur hamnade vi här? Vi kanske ska fortsätta en timme och prata om den relationen och historiken.
Ja, det är bara 35 år sedan, men ändå.
Då var du ung och fräsch, va, Pelle?
Inte ens då, Adam. Hörru du, nu ger vi upp, va?
Nu ger vi upp. AC/DC rullar nu!
I'm Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.